Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt det till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matta. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer
också
bli så mysigt. Ja, jag vet. En annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja,
ja. Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ja. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Hörrni, älskade surf dudes.
Surfs up.
Surfs up.
And everything else.
Alltså vi har nu datum
bokat och fixat.
Den här episka helgen på surflogiet Gotland.
Jag går igång.
Du har ju varit
gånger.
Där.
Ja, tre gånger.
Ja. Vi annonserade ju här för två veckor sedan att vi skulle fixa en inte din morsa helg. Och nu blir den av.
Ja.
Närmare bestämt den 7 till 9 juni.
Och lite snabbt då så kommer det gå till så här. Vi åker, de som åker från Stockholm åker i samlad tropp. Ni andra kommer få erbjudande att ta ifrån andra ställen. Vi håller på att kolla på det nu, båt, flyg etc. Vi kommer dit till efter lunch. Då börjar vi förbereda inför kvällen. Mm. helgrillat lamm. Vi kommer laga lite röror och efterrätt från min och Sannas kokbok som alla såklart får med sig som en liten freebie. Vill man basta så gör man det. På lördag förmiddag så är det yoga. Sen är det lite bad eller om man vill cykla. Det finns väldigt roliga elcyklar där. Efter lunchen har vi en härlig lunch tillsammans. Då har vi föreläsning och workshop. Mm. Ditt bästa liv.
Vi koncentrerar oss på den kommande sommaren. Och vi fördjupar oss förstås i medberoendeproblematik som ju har varit vårt största hinder för att hitta det bästa livet. Vad kan man göra för att komma till rätta med det? Hur kan man med enkla verktyg ändå göra ganska stora förändringar och skapa en sommar där man inte så att säga, låter sig påverkas av en pissig relation eller av någon annans alkohol- eller drogmissbruk?
Inre och yttre frihet.
Mm. Och även där, kära älsklingar, så kommer ni få ytterligare en bok. Djävulsdansen blir fri från medberoende.
Och sen har vi fixat lite annat smått och gott.
Det kommer komma lite surprises.
Det kommer komma.
During the weekend. Mm. Alltså, vi har ringt alla vi känner.
Så att det kommer liksom vara värt det. Ni kommer få igen det ni lägger ut.
Men sen käkar vi i alla fall middag tillsammans.
Precis,
på lördagen
och
också.
Suppar i solnedgången.
Och suppar i solnedgången. Mm. Nej, men skoja inte, det här kommer bli så härligt.
Och där ska vi lära oss både alkoholfria och
alkoholstinna för
precis,
de som vill. Drycker.
Suppdrinkar. Mm. Vi tar en liten sup efteråt.
Mm. Och vet ni vad jag tänker att jag ska bjuda er lite grann på då? Jag ska bjuda er på lite tips om vad man kan göra om man känner för att bli alkoholfri. För jag har ju som sagt levt snart ett år utan alkohol. Och många hör av sig till mig och säger, hur ska man tänka och vad är de värsta fällorna och hur ska man göra och så här. Ja, och sen blir det en råhärlig middag på surflorsen på lördagen också förstås.
Och sen på morgonen blir det andningsövningar.
På söndagen blir det andningsövningar.
Ja, men jag gjorde den när jag var där sist. Nej, men
breathwork som det heter.
Vet att man alltid ska börja med andas ut. Det är jättesvårt.
Ja. Nej, men det här är alltså jag har inte varit på den själv, men jag har varit på annan breathwork och det liksom händer så jävla mycket. Ackumulerad sorg, ackumulerad trauma får plats och möjlighet att verkligen bara så här gå loss.
Och man bor tillsammans i de här lyxiga tälten, man bor i hästens sängar. Varje morgon står den godaste frukosten du någonsin har ätit.
I en liten korg.
Ja, nej, men allting är bara helt gudomligt. Du kan gå liksom en promenad där längs havet, du kan suppa, du kan surfa. Mm. Vi bastar, vi har det bara göttigt och peppar varandra och kör bara en sån tok tjej helg.
Mm.
Och sen åker man hem i gemensam tropp då, efter lunch där på söndagen. Ja, jag kan tänka att men båten går kanske två eller någonting.
Ja, två, tre eller någonting i den stilen.
Och allt det här inom loppet av då 7-9 juni. Vi håller på att nosa lite på en helg också lite senare under sommaren.
Så om det skulle bli fullt, för ni är väldigt många som har anmält intresse. Och ni som har skrivit till oss på Inte din morsa i DM, ni kommer att få ett svar av oss med pris. Och sen får ni hemskt gärna liksom boka relativt snabbt. Ja. För att ni är liksom redan över 60 pers som har anmält intresse. Och vi har
30.
Vi har 30 platser.
Mm.
Och då sover man alltså två och två i de här gulliga tälten.
Ja.
Det är glampingtält.
Ja, men helt ljuvligt. Men det är så fint. Ja. Jag kommer lägga ut lite bilder också på vårt Instagram-konto. Och i några tält kan man faktiskt bo fyra.
Ja.
Om man vill vara ett fyra gäng. Och där bodde jag själv här nu i juli. Nej, men allting helt ljuvligt. Det ligger på stranden. Det är små kaminer. Det är fina morgonrockar. Allt är bara 100% mys.
Mm. Hörrni, skicka DM, ni som ännu inte har gjort det, om ni är intresserade av en plats. Och ni som redan nu vet att 7-9, det funkar inte, för då gifter sig er polare eller unge tar studenten. Då får ni jättegärna också skicka DM.
Mm.
Nej, det funkar inte.
Så DM oss på Inte din morsas Instagram och anmäl er eller visa intresse så kommer vi skicka prisuppgifter så snart vi bara kan. Puss!
Hej och välkomna till Inte din morsa.
Mitt nya uttryck, du vet, det är alltid lite modeord.
Mm.
Tycker så här, och du vet, man tänker inte på det, men alla bör ungefär använda samma uttryck och fraseringar samtidigt.
Mm.
Nu har jag börjat använda uttrycket game changer.
Mm-hmm.
Och då använder jag det till allt.
Ja.
Men det ska vi säga nu på
helt fel ställe.
Det var som en game changer för mig.
Du är väldigt snabb på att adaptera såna här. Det är som att du sa också helt plötsligt började säga, gud vad sad. Hon bara, är du 12 år gammal?
Ja. Sär gillar jag också.
Sär och sad.
Och nu när vi var i djungeln, nu får jag ju avslöja detta.
Ja, som det är ju väldigt befriande på något sätt. Ja.
Ja, det hade varit kul om du var med, älskling.
Vi hade haft så jävla kul, jag vet ju det. Det var en sån inre kamp för mig att tacka nej. Det var ju precis när min häst skulle föla. Så det var liksom två så jävla smaskiga upplägg som låg framför mig på varsin silverbricka. Och jag var så här, vad ska jag ta, vad ska jag ta? Och så bara, nej, fölet vinner. Och grejen är att jag är så glad för det. För jag tänkte så här, jag kommer bli så bitter om hon fölar efter att du har kommit hem. Alltså då kommer jag nästan vilja slakta hästen.
Ja.
Men det gjorde hon ju inte. Utan hon fölade ju verkligen mitt i din vistelse på denna thailändska drömstrand. Så det var värt det för mig att stanna hemma.
Ja. Alltså, jag vet inte om du... Nej, men det hade vi gjort bra tillsammans, ska jag säga. Det är då jag ska vara med i Good Luck Guys.
Ja.
Som går på Amazon Prime. Det är så intressant det där, att saker kommer till en när man vill ha sin geografiska flykt ibland.
Mm.
När jag gjorde det här kändisdjungeln, då höll jag på att separera från Nanook. Ja, och då var jag så, kom igen nu, du behöver det här. Hanna Widell ringde mig, min kompis, och var så här, du behöver göra något tv nu. Det har liksom varit tyst om dig i flera år. Så jag var bara så här, gud vad kul. Och sen så ville ju de att du och jag skulle vara.
Mm.
Så kunde ju inte du. Och sen hängde ju Fi med.
Mm.
Ja, helt enkelt Fi. Det var ju helt otroligt kul. Och det är ju alltid det.
Mm.
Och för mig att så här, få tävla, leka och vara onorbar och bara så här, leva Robinson Crusoe-liv. Klättra upp och leta efter en liten kokosnöt. Jag trivs ju aldrig så bra som när jag är så där fri.
Kan vi stanna lite grann med det här temat? För att det här är ju per se fulkultur. Att ägna sig åt lekprogram.
Mm.
Det är B- och C-kändisar som liksom måste fylla plånkan genom att åka runt och leka och liksom sälja sin själ till djävulen typ.
Det är rätt bra betalt i de här, vad heter det, The Island.
Ja, jo, men det är klart att det är. Men det är samtidigt så här, du förväntas inte om du heter Sara Danius att åka iväg på en sån där grej. Eller om du heter liksom...
Jag tycker att det är en game changer där senaste åren.
Men vilka tycker du som är fin kulturella som har åkt iväg på såna här grejer?
Ann Söderlund. Nej, men jag tänkte The Island.
Alltså, du kan inte hävda att The Island har haft så här högdjur. Som har varit med.
Men om man jämför när så här Ernst Hugo Järegård gjorde, vad hette det?
Postbanken.
Det här var liksom tidigt 90-tal. Och sen gjorde Margareta Krog reklam.
Mm.
Och det här var liksom någon så galet att de här två högdjuren gjorde reklam.
Mm.
Och jag kommer ihåg en kille som berättade att han var med under inspelningen. Och Ernst Järgård kom in. Han sa så här, nu kör vi med sin röst. Så sa han bara, i en minut sa han bara, postbanken. Så sa han, nu är det klart. Så gick han därifrån. Och det är en legendarisk reklamfilm. Men det svänger ju lite också där.
Jo, men vi har ju verkligen gått in i kapitalismens guldålder. Där det är helt okej för liksom även så att säga, kulturella högdjur att göra reklam.
Hej, Stig.
Syrra.
Här är allt sig likt, ser jag.
Ja.
Då är det väl bara att sätta igång och jobba då.
Susanne Reuter och Björn Kjellman gör ju ICA-reklam till exempel, och ingen har ju satt i halsen på grund av det. Om vi ändå går tillbaka till lekprogrammen och det är liksom lite skämsstämpeln över det och att man på något sätt då sätter på sig den fulkulturella stämpeln i röven när man är med på det. Men jag kan bara säga så här...
Men är du säker på att folk som är med på det känner så?
Nej, jag tror inte att de kanske känner så. Jag tror inte de kanske ens har funderat över hur vidare de är fin eller fullkultur eller vad de än gör. De bara knegar på jättemånga,
ja,
tror
precis.
Jag. Men människor som tillhör högdjuren, de är ju ruggigt medvetna om det. Det är därför de tackar nej till allt sånt. Det är därför de är så här, nej, det, där kan man inte synas. Då har man smutsat ner sitt varumärke och nej, nej, nej. Utan så här, ska du behålla din status som kulturellt högdjur så gäller att leva en garbolik tillvaro. Det vill säga tacka nej till lekprogram. Alltså all typ av... där du ska synas och höras i några andra sammanhang än i din egen produktion egentligen. Det finns oskrivna regler för hur det funkar. Och det är väl insatt i eftersom jag kommer från där jag kommer. Liksom, att det är så jävla analt och så jävla drängt beträffande var man får finnas. Det är inte direkt så att Marianne Lindberg De Gär hoppar in och gör en ICA-reklam. Det kan du ju hålla med om.
Det hade varit riktigt roligt.
Det hade varit skitkul.
Men lite, men det är åsikter. Därför,
ja, men liksom att så här, nej, vissa grejer gör man bara inte då. Och gör man grejer, då måste man kunna... då måste man kunna sätta någon typ av konststämpel på det. Typ som Ernst Billgren när han började gå runt och vara med på så här Hänt Extra. Alltså så här mingelparty. Det tyckte ju merparten av konstvärldens konsteliten var jättekonstigt. Varför gör han så här? Ja, men då var ju det, fanns det ju någon mening med det. Och det,
men
fanns
han
ju
har ju kränkt
med det.
Bibs. Alltså så här, så att honom kan
jo,
man
men,
inte...
Jo, men han anses ändå vara så pass... högt upp i den där hierarkin att man inte ifrågasätter honom. Utan någon jävla mening finns det med att han gör den här sellout-grejen och inklusive bibs och allt möjligt. Men jag säger så här, som du, att göra de här lekprogrammen, det är bland det fucking roligaste som finns att göra. Så bara den enkla anledningen, så här, jag säger till mig själv, det är min inställning, testa allt. En gång, blir du bjuden till slottet för att liksom var med på någon jävla prisuppdelning, tackar jag, oavsett politiska övertygelse, tackar jag till allt sånt.
Ja, vi har alltså, aldrig haft roligare när vi är med i
sådana
program.
Det är så fruktansvärt
bara
roligt.
Bara när vi var med i där Stjärnorna på spökslottet. När vi skrattar så mycket.
Vi skrattar så mycket.
Ja, men i månader efteråt så börjar när du ser mig tro att det är någon liten vettig pojke som kommer där och den norska mediet. Bara för att man kan leva på det
så många månader. Ja, och jag bara tänker att så här, är världen så snål och så anal på något sätt så att man ska placera människor i fack ut efter vad de medverkar i för mediala produktion? Alltså jag kan bara inte ta det. Jag tänker inte vara med på det kontraktet. Och det är liksom lite det vi ser för att återkomma tredje veckan i rad till vår kära Linda Skugge. Alltså världen är ju så fruktansvärt förvirrad nu. Det publicerades en text i tidningen Fokus, tror jag, eller vad det är, ETC, någon konstnär som ville hävda att Lindas tilltag definitivt var konst.
Mm.
Alltså det är det mest knasiga text jag någonsin har läst.
Spruta ansiktet.
Ja, det var enligt henne konst. Och alltså hon skrev, jag vet inte hur många tusen tecken det var, en liksom konstanalys av då Lindas verk i stort sett på OnlyFans.
Men då har ju inte hon ens varit inne och sett det. Hon har inte ens lyckats ta sig in bakom betalväggen. Utan hon vill bara
inte
se det som en idé.
Nej, men det var alltså sån underhållning att läsa detta. Och jag måste säga att det är fruktansvärd underhållning på Lindas Instagram-konto nu. Hon håller ju hög humornivå. Nu börjar det nästan bli någon typ av stå upp känsla på hela grejen. Man bara, gör hon det här för att mindfucka oss alla och framförallt få oss att skratta. För det är så roligt, hon la upp en bild idag på sig själv då, lite roliga bilder när hon har olika underkläder på sig med sin supertajta 50 plus starka liksom styrkekropp. Men sen var det då bilder på hur hon menar var det enda utseendet som var okej och acceptabelt för kvinnor över 50. En bild på Pernilla Wahlgren i någon slags babydoll liknande, du vet, så här klänning med så här, man ska vara lite söt och lite hög krag så här och liksom, du får gärna vara gullig men inte sexig.
Ja, jag fattar.
Alltså den grejen.
Kristina Skolin-viben.
Lite väldigt änglar. Mycket så här, nu går jag in i ängelstadiet av min kvinnlighet.
Och änglarna är hasorna.
Eller så får det se ut som att du är lite tuff. Men ja, jag tycker att världen blir så fattig om man ska saluföra sig så där snävt.
Och sen dör man.
Och vara så ängslig angående sin identitet utåt så att man, nej, där kan jag inte vara med, nej, det där är liksom paria för mig, just mig, det rimmar inte med mitt varumärke. Åh, jag tycker det är så tråkigt.
Men det är också
tråkigt.
De som har makten nu över medierna, alla de här som jag var med nu, Tilda, Isa, Johanna, Tadros, They don't give a fuck. Nej. Och eftersom de inte gör det, så om man hamnar mitt emellan, då behöver man inte bry sig om de där anala, ängsliga, oroliga som sen går och dör uttråkade. Och jag tycker att det finns en moralpanik där ute nu som breder ut sig.
Mm.
Och det märks också att den här medelklassen som nu inte får vara med och frottera sig för att räntan blir så höga, så de har inte råd att ta in hummer på stugkompaniet.
Stackars.
De är tillbaka puttade. Och då, för att de nu inte kan vara i den rollen som de fick frottera sig i, då blir de ängsliga och då kommer moralpaniken in. I dåliga tider. Oj, oj, oj. Och så pyser det ju liksom öronen på dem. De är sexuellt frustrerade. De hatar sina fruar. Fruarna hatar sina män. De hatar sina räntor. De hatar sina villor. Och då måste de hata Linda Skugge.
Mm.
Jag fick ju en liten filmvisning angående Lindas eskapader.
Berätta.
Nej, men... Jag försvarar ju henne för att hon... för att så här, det här är min analys av situationen just nu. Varför alla är antingen roliga och glada och ser lite som så här tokfia. Mm. Nu är Strindberg tillbaka och ska muttra loss typ.
Mm.
Eller också är man liksom tvärtom, att man är så här, det här är så sorgligt, som vissa skribenter säger, så här, jag hatar såna här sextjänster, jag hatar det här, jag hatar att Linda Skugge inte kan sjukskriva sig. Mm. Man bara, men hon vill ju inte det. I så fall, men, tycker ni att hon verkar vara typen? Ja.
Mm.
Och sjukskriva sig, de kan inte leva på en sjukskrivning och livet är kort och bla bla bla. Men jag tänker så här, det som har hänt, som vi verkligen... Alltså, game changing är ju redan gjord. Kvinnorna har ju redan tagit över. Vi har ju tagit över på universiteten, jobben, bla bla bla. Det har ju redan hänt. Det är bara att det har inte liksom basunerats ut. Det har inte kommit till fatt oss. Mm. Det har hänt, men samtiden har inte velat acceptera det.
Vi har inte kommit i kapp. Vi har inte börjat se resultaten av att 80% av alla...
Nej.
Civilekonomer snart kommer vara kvinnor. Alltså bankerna kommer ledas av kvinnor som har gått de här utbildningarna som killar inte kommer in på. Vi lever ju liksom i någon typ av skifte nu, tror jag.
Och det är därför jag tror att det är så många relationer som är så skakiga. 3 av 4 som blir sjukskrivna för utbrändhet, det är kvinnor. För att nu är det så här, nej, vi skiter i det här nu. Vi tänker inte liksom leva efter de här reglerna. För vi har ju redan tagit över. Det är bara att det syns inte än. Och helt plötsligt kommer det bara så här, en vägg kommer falla. Berlin fucking muren kommer falla snart. Och det kommer vara så här, det kommer bli förvirrat. Ännu mer förvirrat, tror jag. Och det är därför som en sån som Linda Skugge kan vara liksom en fågelfenix redan, ja, men för henne har ju muren redan fallit. Hon är ju smartare än alla andra. Hon bara, jag fattar, vi har redan tagit över. Ingen kan komma åt mig.
Mm.
Och jag är så här, vad händer? Fast hon klädde av liksom, hon klädde av alla redan innan vi visste att vi var avklädda. Hon är liksom kejsarens nya kläder. Några år för tidigt kanske.
Ja, men det är det
Anna, hon bryr sig ju
ja,
inte.
Ja, men det var ju det precis Anna Axfors skrev idag i tidningen Kvartal. Hon är ju poet. Ökänd feminist liksom, innan folk ens blev feminister och ville kalla sig det. Och 2010 så blev hon, ja, som vi påpekade i förra podden, liksom någon typ av kristdemokrat, supermoral, någon slags morsa som liksom var så här antisexualist, alltså, nej, men som var någon slags morsa som var väldigt sexualfientlig och hade väldigt hög svansföring. Ja, verkligen så här Ebba Busch Thor mini typ.
Och men grå, nu, håret skulle vara grått i kort pars. Och, det var väldigt
och sen efterföljdes ju hon av de här liksom, hemmafru-kvinnorna som vi har sett Instagram tas över av. Elsa Billgren, alltså underbara Klara, alla de här som verkligen har klänningarna högt knäppta i halsen, om man säger så. Med fotriktiga skor och liksom kläder som osar amish. Okej, okay. Men... Och nu kör hon liksom den här OnlyFans-grejen. Och om man vill se henne som den framtidsspanare hon är, så är det lite som det du är inne på. Det här är ju det som håller på att hända. Att folk kommer liksom bara explodera i någon typ av... Vad är det hon vittnar om? Alltså jag tycker det som i det här tilltaget... Jag tycker bara att det är så fruktansvärt synd att hon gör det på OnlyFans. Så att hon inte bara gör det i något annat forum. För det jag inte står ut med de här fotriktiga feministerna, det är liksom den här sexualfientligheten. Jag välkomnar ju att en kvinna över 50 får köra en Torvall här och vara så kåt som hon är, och så undersökande och så öppen också med det, att det på något sätt alltid har lagts munkavle på kvinnors sexualitet. Den ska hållas för sig själv och den ska man inte hålla på och skylta med. Antingen är du hora eller så är du Madonna och den är så...
Man får inte låta för mycket.
Man får inte låta för mycket. Nej. Man måste vara kåt på rätt sätt. Man ska inte vara en torrfitta, men man får fan inte vara för våt heller. Nej. Alltså den är lite, så...
Oj, vad blöt du är.
Ja, oj, vad ja. Du ska älska att ha sex, men du ska inte gilla fler partners. Nej. Det finns så många så här...
Du ska vara rakad, men inte hela. Mm. För det blir liksom för porrigt. Det är så här, män som bestämmer reglerna för hur kvinnor ska vara och se ut. Och Linda Skugge är så här... Jag behöver inte här längre.
Nej.
Nu gör hon ju sitt lilla konstprojekt på sin Instagram.
Mm.
Nu vet vi inte så här. Nu är hon lite som liksom 90-talet var där med alla skrattade och chillinggängen. Men ingen visste riktigt vad de skrattade åt. För att det verkade coolt. Och de lät smarta.
Man bara torsk på Tallinn. Ja. Är det kul? Eller är det här att de ska liksom få oss att framstå som idioter som tycker att det är kul? Ja, men jag håller med. Och det, hon har ju givit då liksom i två olika texter två alternativa förklaringar till sitt OnlyFansande som är diametralt olika.
Ja, helt olika.
Dels att hon måste för att kunna försörja sig, vilket ju är bullshit. Hon har fått jättemycket kritik för det. Herregud, börjar jag jobba som tränare då på Sats PT. Jag skrev till henne, bara, gud, kan inte du bli min PT? Jag skulle älska att träna med Linda. Hon verkar ju, det går ju bra för henne. Hon vet ju hur man gör liksom. Ja. Hon skulle tjäna hur mycket pengar som helst. Så att, liksom, att hon måste gå ut på OnlyFans, det köper jag inte. Jag hade gärna velat läsa att hon säger om hennes sexuella frigörelse. Att jag gick in i BDSM-världen och jag älskar voyeurism och jag älskar exhibitionism och jag kan liksom inte se... Det är en kink för mig att göra det här på OnlyFans. Det hade kunnat vara det mest begripliga för mig. Inte att det är konst heller, för jag tycker också att det är så jävla skitnödigt återigen att tänka att så här, bara för att du har skrivit ganska konstnärliga texter och hållit rätt hög litterär nivå. Nej, men då ska liksom allt du gör ha den stämpeln, eller? Alltså så här, det är klart att du kan vara alltså, städerska samtidigt som du är poet. Och du behöver inte ditt städ vara konst.
Nej.
Det är liksom, då har man ju verkligen en total oförmåga att tänka i två led. Att så här, allt Linda Skugge gör är konst då. Eller? Det är bullshit. Det tror jag inte heller på. Utan jag tror mer på den här sexuella frigörelseprylen och det skulle jag gärna vilja höra mer om. Vi får väl se om det sker.
Ja, skriv gärna om det, Linda. För så här tror jag. Linda Skugge, det är ingen hemlighet att hon har haft en lång och rörig och medberoende relation med sin man Johan Skugge. Under många år. Det har varit liksom tufft. Hon har kämpat på själv med barn och ekonomi och hus och fan hans moster. Jag vet inte om hon hur det är nu. Jag har inte hört så mycket om honom, vare sig liksom karriärsmässigt eller vad han håller hus. Men sen skrev hon ju sin roman då när hon träffade den här skribenten som hon hade jobbat med på Expressen. Och det blev också rörigt, en stor passion som slutade liksom med pannkaka. Ja, hon vill inte ha någon mer svartsjuk, hon vill inte ha någon mer dyss, hon vill inte ha någon mer beroende och medberoende. Hon vill ha, som hon faktiskt skrev till mig, som jag kan säga, för det var inget hemligt. Det här går ut på att man träffar härliga män som vill samma sak och ingen svartsjuka. Utan man gör det man är intresserad av, tycker är härligt och sen så går man hem. Och det är det som jag också kan känna just nu, för en kompis till mig skrev ett inlägg på Instagram om när hon precis hade skilt sig. Hon bara, jag känner sån skuld och helst vill jag bara ha numret till någon härlig kille för jag vill krypa in i en mans trygga famn. Och nu kände jag bara så här, nej men vet du, det är det sista jag vill göra just nu. Krypa in i någon som mans trygga famn. Nej, men du vet så här, jag kan inte tänka mig något hemskare. Jag bara tycker det är så härligt att ligga där i min stora säng och alla kuddar och tända ljus och liksom mina böcker och mina psykologgrejer och en liten serie, hålla på och kliddra med mina tjejkompisar, chatta, kolla. Du vet, det är en sån frihet att så här sköta mina egna energier. Ingen är där inne. Att någon snubbe skulle komma in och lägga sig där, det är för varmt, det är hytan dit. Jag utesluter dem inte i mitt liv på något sätt. Men jag vill inte att de ska vara i mitt hem. Så att det är här att många män tror att
men
vi
har du haft räddade. En sån dröm då? Alltså har du haft en sån, är det din kink så att säga? Att du vill liksom in i famnen och in i tryggheten och in i liksom the bear. Förstår jag menar?
Nej.
Eller det kanske aldrig riktigt har varit din grej. För det är ju annars, tycker jag, en hyfsat vanlig så här, som jag har hört hos många kvinnor, att säga, gud, jag vill bara att någon ska liksom hålla om mig, jag vill bara liksom att någon ska ta hand om mig, jag orkar inte mer så här. Men du kanske aldrig riktigt har haft den grejen, eller?
Nej, jag tror inte det. Jag tror inte liksom mina relationer har varit... Det har inte varit uttalat så att mannen ska vara min trygga bas. Snarare tvärtom, liksom. Mm.
Det som jag... Du går ju mer igång på att ta hand om och vårda.
Ja, precis. Men jag vill att de ska ha en skarp hjärna.
De behöver inte ha en fan, de ska ha en hjärna.
Om jag nu ska få till någon mer längre relation i mitt liv, så måste det ske en game changer.
Vad betyder det? Det igen.
Vad betyder det?
Jag fattar ju vad du menar.
Change om, liksom, change
av... men gud, vilken game changer det där var. Någonting var det, som skakar om.
Det var han som var kvinnan i förhållandet.
Mm. Ja. Ja, när jag fattade det, det var verkligen en game changer. Det förändrade spelets regler lite grann. När vi går igenom en separation och står inför en ny start och sådär, så det är ju både en sjukt dränerande process, det har vi pratat mycket om i podden, att man liksom ofta förskönar den här fasen på något sätt, alla Maria Svelands happy happy, liksom, åh vad kul det. Men hur mycket man än längtar ut, så är det ju ändå en sorg, och den måste man ju gå igenom. Man kan inte fuska med det, för det kommer bita en i svansen. Man kan inte hoppa över den genom att hoppa direkt in i en ny relation, för då kommer det också bita en i svansen längre fram. Så det är ju skitjobbigt, men det är ju också så här, när man börjar nyorientera och börjar se, som du säger, fördelarna med att slippa liksom massa trasiga energier som man har gått runt och burit på. Det är ju jävligt befriande, alltså.
Men jag tror aldrig att jag har varit på väg dit jag är på väg nu. Förstår du?
Mm.
Att jag inser att arbetet som måste göras, det är så här vidrigt som det är.
Mm.
Men det som jag kände så befriande, det var när jag läste min kompis inlägg. Det var ju från när hon var nyseparerad, nyskild för några år sedan. Hon var, du vet, så här, jag vet inte hur jag ska ta mig härifrån. Någon måste komma med en liten kanelbulle. Någon måste ge mig telefonnummer till någon härlig man som jag kan ligga. Alltså det är så nattsvart.
Mm.
Du håller på att tära sönder av skuld gentemot sina barn, mot sin exman. Hon är så här, ja, men så som man kan känna, kom och rädda mig bara.
Mm.
Och
eller bara dra tillbaka bandet, jag orkar inte mer här. Nej, för jord. Varför har jag dragit igång det här? Det känns bara piss nu.
Dumma
i alla fall.
Hynda.
Ja, vad korkad jag är som ville det här så mycket. Och sen så
det var ändå okej det innan.
Ja, man visste i alla fall vad det var.
Ja.
Man var liksom trygg i det.
Och jag, varje gång man har gått igenom det här, nu är det andra gången jag gör det, nästan tredje, även fast jag inte hade någon barn med den första.
Så var ändå en lång relation, och ni hade ändå satsat och bodde ihop och sådär.
Ja, och när jag liksom tyckte att jag kanske inte heller riktigt förstod hur liksom dysset hade varit, så är jag bara, när jag kommer ihåg när man är mitt i det, och den här processen har ju också varit längre än det har varit tidigare, och jag bara känner så här, då kommer jag ihåg liksom mina de där råttdagarna när man gick omkring i samma hus och bara säger, jag klarar inte en dag till. Vem kan hjälpa mig? Vem kan jag ringa? Vem finns det där? Alltså, det är så förtvivlat hopplöst.
Mm.
Nu med så här facit i hand, så kanske också det, även om jag inte skulle gjort om att bo ihop tillsammans så länge, så kanske det också är ett sätt att inse att det går inte att fly ifrån det in i någonting annat. För de energierna man är i under flykten, den är ju samma som till exempel när någon har dött. Ja, nu ska jag ordna här, nu ska jag fixa här med begravningen, och sen så ska jag ringa och prata om henne, och sen så är det kaffet och fikat, och sen ska vi göra upp och bo. Man är så uppe i det praktiska att man tror att man klarar ganska bra. Och sen så är det så här, puff, in i den svarta väggen, och då kanske man redan tror att man har kommit vidare en bit.
Mm.
Och sen går de här processerna fram och tillbaka, och det tror jag också är väldigt vanligt. Prata om det nu om ni vill läsa en intervju med mig på motherhood.se som är här på Aller. Jag kände att jag inte riktigt var där än och pratade om min separation, men så tänkte jag att jag kanske ändå kan ge lite tröst.
Mm.
Det handlar om att man är så oftast kvinnor och män på olika ställen i processen.
Mm.
Att kvinnor tar mycket längre tid på sig att fatta beslutet, just på grund av barnen och på grund av liksom ansvaret och skuldkänslorna och omgivningen och bla bla bla. Så att man är ganska ofta långt före männen. Och sen så när de kommer i fatt, och då är de på det stället där man kanske var 8 månader tidigare, då i ilska och förtvivlan och anklagelser, och då är man själv liksom lite på andra sidan, så det är ju ett evigt liksom plogande, om man ska säga. Och det är det som är så sorgligt, för män mår ju så bra i relationer och kvinnor mår ofta ganska dåligt efter ett tag.
Det är så,
och lämnar då.
Det är så jävla hemskt.
Men
att det är
så. Förstår att vi inte kan kommunicera. Att vi inte ens ska kommunicera det. Män men sitter där och tycker att allt är tipptopp.
Ja, dels, men det handlar ju troligtvis om vår så djupt inlärda könsmaktsordning, att vi fortfarande inte lyckas komma till skott med att lösa den. Att vi, för kvinnor är det ju väldigt arbetsamt att leva i parrelation med en man.
Otroligt.
Dels att ta det här stora sociala ansvaret, projektlederiet, någon typ av men det här stora liksom sociala ansvaret tror jag är det som tär mest på kvinnor. Och att samtidigt bli dubbelbestraffad för att då ändå få höra, men det enda du gör är häng med kompisar, det enda du vill är att bara liksom att man får så att säga skit för det som ändå behövs göras.
Det är det jag menar, det är, som jag säger också, det är liksom, det pågår 24/7.
Ja, och det är också
ge och ta, jämka, hjälpa, se till att den är glad på den, kalas, 50-50, alltså så här.
Ja, men att också kvinnor blir bestraffade för att men du har för hög standard, du vill ha det för snyggt hemma, du vill ha det för, du har så höga krav på barnens fostran och sådär.
Sexualiteten också.
Ja, sexualiteten också.
Men nu är det så barnen är små. Jag bara, jaha, men du,
ja,
verkar,
du, antingen du verkar så för lite.
Ditt,
ja. Det är för lite eller för mycket. Man är för kåt eller för okåt. Alltså det är liksom,
man kan aldrig bara få vara lite.
Ja, och sen tror jag att det, jag skulle verkligen tycka att det var kul. Vi som ändå har så jävla många lyssnare nu. Får man säga det och vara glad? Ja, det får man. Vi får skryta och förhäva oss. Men så här, alla ni som lyssnar, ni är ju också verkligen som en stor så här, vi skulle kunna göra som en gallup. Enkät med en liten gallup.
Ja.
Jag skulle så otroligt gärna vilja att ni som har fungerande relationer där ni inte känner er utbrända, utan när ni känner så här, vi har fucking en svinbra relation, kan inte ni skriva till Inte din morsa på ett DM in till vår Instagram-sida och berätta 3 punkter som gör att er relation funkar? För jag är på riktigt intresserad. Jag tycker det är så, Holistic Psychologist har ju precis i dagarna släppt sin nya bok som handlar just om kärlek.
Jag är lite irriterad på henne för tillfället.
Ja, spännande.
Första gången, jag har en beef. Och jag vet inte, jag vill ju skriva till henne.
Det kan du väl göra.
Men jag ska faktiskt göra det, och jag vill ha din syn på saken.
Ja, men jag ska bara säga att hon skriver mycket om kärlek nu. Så att hon är ju skitsmart. Och hon är ju nästan lite too much liksom, i apropå fingret i luften och var casha in och tjäna pengar. För det har ju hon fattat att nu har hon liksom läkt dig själv. Och sen är det liksom någon typ av fördjupning, en arbetsbok,
så får hon liksom, nu är det liksom relationer. Vad tycker ni? Kommentera. Och så är 14
self-healers liksom. Så ska man gå in i alla hennes nätverk. Så det är en otrolig så här, nästan pyramidspel. Framförallt är det ju lite, börjar bli lite sektistiskt. Så jag håller med, jag börjar också ifrågasätta henne på många plan. Det är ju ändå sjukt spännande med relationer. Att vi har varit inne på att kvinnor ofta tenderar att må piss i relationer efter 10 år. Och män, de liksom blir boostade och mår i pissdåligt när de skiljer sig.
Ja, då får de kroniska sjukdomar. Då börjar de supa, röka, äter ingenting.
Har inget socialt liv.
Nej.
Ja.
Nej, och det blir så tydligt. Och jag tror att dubbelstraffet för många män blir att när de blir så där arga och inte har tillgång till sina känslor och aldrig kanske har fått ha det förutom de där känslorna, wow, grabbar, hittar, och det kanske har några polare de kan snacka känslor med, men de har också ungdomsgänget och de har inget blit öga, utan så här, du ska hålla dig inom den här follan, annars jävlar typ. Men sen när något händer, och skyddar vi dig istället för så här, okej, ska vi inte lyfta den här skammössan bort och säga som det är, till familj, till bla bla bla, nej, då skyddar vi här också. För att, vet du vad jag insett? Och nu är det här en game changer.
Ja, det är det.
Älskling, du vet vad det avsnittet kommer att heta.
Ja, verkligen.
Det är också att skammen då, när en kille i gänget, i ursprungsgänget, är bort sig, då faller skammen palla. Förstår du vad jag menar?
Lite, tror jag.
Det är därför jag tror, jag har liksom killkompisar och ex-killars ungdomsgäng, och jag pratar typ med det så här, ex-tjejer och syrror som bara, det där gänget har förstört mer än vad det har gjort bra, typ. Att de skyddar varandra så mycket, så när någon ändå inte liksom har klarat av att liksom följa de oskrivna reglerna, då blir det liksom en skam för hela gruppen.
Men däremot så kan man ju se att det som har varit, tycker jag, problematiskt och ganska spännande, det är ju när man fortsätter att umgås med sitt barndomscommunity.
Ja.
Så är det ju rätt spännande att se när någon gör en enorm klassresa. Eller någon gör en stor ekonomisk, liksom, helt plötsligt blir väldigt stor skillnad ekonomiskt.
Mm.
Att det kan vara rätt svårt att förhålla sig till. Men det tror jag faktiskt är för kvinnor också.
Att, så här, det är det, ska jag säga.
Ja, man har haft ganska jämn... Det måste ju du ha varit med om.
Alltså, ja, så här, gud ja.
Som helt plötsligt har...
Kommer från Farsta, ej?
Ja, men eller hur?
Ja,
det är
absolut.
Ju jätte...
Och
kan vara jättejobbigt att bemöta och skitsvårt att liksom hantera och veta hur man ska handskas med.
Ja, verkligen sant. Men nu ska jag svära i kyrkan. Men det är det här som jag är irriterad på hos Holistic Psychologist.
Ja. Yeah.
Nej, men jag läser ju hennes bok nu, Läk dig själv. Där ska man skriva lite dagbok, och där följer man då hennes resa från typ vinsupen, lönnfet, superolycklig, riden av panikångestattacker, tvångssyndrom. Alltså, men hon var liksom deep down in the shit.
Mm.
Men hon levde tillsammans med samma kvinna som hon gör idag. Sen handlar ju boken om att hennes tjej då är så här: nej, nu ska vi sluta dricka vin, vi ska liksom gå upp på morgnarna, vi ska inte vara uppe sent. Vi ska
hon hade ju väldigt mycket ångest, alltså väldigt mycket kronisk mycket ångest.
Ja.
Ja, det var ju hennes grej, så att säga.
Jo.
Alltså det var hennes så här huvudproblem, att hon trots att hon jobbade eller liksom var utbildad psykolog och tyckte att hon hade hittat liksom sin livskärlek, så hade hon ju piss mycket ångest.
Ja. På grund av barndomstrauma.
Ja, men det fattade hon ju inte riktigt.
Nej. Men då som jag känner som lite, tycker jag, opassande och osmart av henne, som ändå är så pass högutbildad och intelligent, att om jag skulle haft en snubbe som tog tag i mig och sa så här, nu ska vi djupandas varje morgon, och vi ska göra yoga, och vi ska läsa Freud, och vi ska äta nyttigt, och vi ska inte dricka så mycket vin, och vi ska träna. Och så fort jag kände så här, nej, jag orkar inte gå upp och springa de där kilometerna. Jo, nu har vi bestämt det, älskling.
Mm.
Men ursäkta, älskling, hur svårt skulle det vara då? Nej, men förlåt, men förstår jag inte menar.
Jo.
Att göra det här.
Du blir irriterad
själv.
För att
ja,
hon
att lämna någon. Att så här, skaffa nytt boende. Att stå stadigt när den andra är arg. Att ta tag i allting som liksom har pågått under många år. För det gör jag alltid innan en separation och man mår dåligt hit och dit.
Ja.
Att se till att det sociala, att skolan, regnkläder, psykologer, bla bla bla. Och stå helt själv i det. Alltså fysiskt i hemmet. Sen har man ju sina vänner och man får peppning. Men där hemma är liksom i ens trygga nav.
Ja.
Där man då ska gå upp på morgonen och sätta igång. Hur dåligt man än mår så är det så här, nu kör vi, ungarna ska iväg. Det ska vara så goda mackor till frukost. Och det ska vara en liten smoothie till kvällsmålet. För det vill de ha. Och nya bla bla bla. Och gör det helt själv varje dag i en kris.
Ja.
Det är en hjälteinsats, tycker jag.
Mm.
Och det som gör mig sur nu när jag tittar på de andra glasögon, när jag tycker att jag har kravlat mig upp lite mer, det är att hon nämner inte ens det.
Mm-hmm.
Det tycker jag är arrogant.
Jag fattar.
Mm. Och det här handlar också om att det är fjärde steget nu och ska skriva ner allt jag är irriterad på.
Men du harmar ju om du pallar med lite spegling.
Ja.
För jag hör dig ofta gå in med lite offerkofta och aktivera lite harm så här när du ser att andra människor har stöd och support. Alltså så här, gud, där liksom så här, om man ändå hade haft liksom hjälp med sina barn, och det är inte så konstigt att hon mår bra, för hon har ju liksom en mamma och en pappa som hämtar 3 gånger i veckan. Alltså så här, att du, så det är ju, tänker jag, någonting som är avundsjuk och som du kanske skulle behöva sörja liksom. Men sen tänker jag också att så här, och om du vill göra någonting konstruktivt av det, den känslan, så tror jag att du behöver liksom gå in i första steget eller andra steget. Be om hjälp. Jag menar, det är också så att vi väljer ju att skapa de relationer vi har, och du har ju med dina dysfunktionella mönster sökt män som inte är särskilt hjälpsamma. Mm. Alltså du är hjälparen och de är offret som behöver hela tiden. Det säger sig självt att man måste vara både och. Alltså när någon faller, då vill man ju ha en partner som liksom står där och bara, nej men nu får jag hugga i, jag måste hjälpa dig. Ska vi liksom köra lite self-healing soundboard här nu? Alltså,
har du hört med om? Har du det?
Ja, men det måste jag säga. För det kan man ju tro att Micke är liksom en jättebehövande person. Och jag hade nog tänkt att han verkligen var sån. Och jag har tänkt många gånger så här, tänk om jag skulle få bröstcancer eller något. Alltså det där skulle inte, vara funka då. Alltså jag skulle vara helt ensam. Men jag omprövade det helt när mamma dog. Alltså han var ju helt fantastisk liksom. Alltså där fick jag slå mig själv lite på fingrarna. Att så här, man kan ha föreställningar om människor och tro saker. Och, som egentligen handlar om att så här, det var också första och enda gången tror jag som jag verkligen så här, tillät någon annan att kliva in. Alltså det fanns inte möjlighet för mig att ta hand om den där situationen själv.
För det där är intressant. Om vi stannar där. Mm. Det är också i de här stegen när jag gör min rannsakan. Så är det så här, ja, men liksom känslomässigt otillgängliga män. Bla 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 bla. Men så är det så här, hur mycket har jag låtit dem komma in då?
Det handlar ju de relationer som vi söker om, att vi söker spegelbilder. Det är inte bara så att man letar efter någon som ska komplettera en och svara en på alla ens behov, utan man letar ju oftast efter någon som är ganska lik en. Mm. Därför att man känner sig själv och det är någonting som känns bekant där, eller någon som har lite liknande mönster i ens egna anknytning. Det finns det ju hur mycket forskning på som helst.
Jungis.
Ja, Jungis. Liksom, och Bowlby och liksom att så här, våra kärleksrelationer, de grundas, alltså mönstren bakom dem när vi är pyttesmå. Och det ser jag jätteklart att mina män är väldigt lika den känslan som jag hade inför min mamma. Och det handlade, och sen har jag ju också känt stark attraktion till så här enormt avvisande män.
Ja, det har alltså ju den, inte jag gjort.
Den stark, nej men du hade ju en pappa som var
alltså, tillgänglig, ja.
Ja, och känslomässig och så här, ja. Men jag har ju, de som jag har inlett långa relationer, det är ju män som faktiskt har älskat mig. Mm. Och jag har känt mig väldigt älskad. Jag har aldrig känt mig avvisad, eller det har aldrig varit det som har drivit. Men sen har jag haft enormt starka såna här passionsdraman med snubbar som har varit så avvisande. Alltså det är rätt spännande. Det är typ de som jag har upplevt starkaste attraktion med.
Men berätta lite, för det med avvisad, det har jag ju aldrig gått igång på.
Nej, men jag tror att det är så här, dels är det en så här jakten i en som drar igång, som vi kickar på, att vi utser någon typ av byte och sen så börjar jakten att omvända den här personen. Alltså det är ju någon typ av dopamin high som är helt sjuk, som jag upplevt det. Alltså när jag gick på gymnasiet och satt liksom 1,5 år med någon jävla snubbe som gick i någon klass över. Ja, fråga Sofia om allt det här. Det var så vansinnigt. Alltså, och han höll på och var så retsam. Och vi satt och pratade i telefon varenda kväll i timtals. Men ändå så var han liksom så här. Jag hade ingen aning om vad den här killen ville. Alltså jag var helt emotionellt besatt av honom. Hela min vakna tid ägnade jag bara åt att fundera över.
Du kunde inte plugga.
Jag var helt ointresserad av att åka ut till min häst. Alltså det var verkligen en så här drogkänsla. Så det var den första sån där. Och sen hade jag ju en sån snubbe, du vet vem jag menar. Du känner honom. Men liksom, som jag också var så här, vi höll på med någon konstig katt och råtta lek i så här, i 5 år.
Var det så länge?
Ja, för det var ju under hela relationen, mer eller mindre, med Ville. Alltså så här, han fanns där i periferin, dök upp när man minst anade. Nej, men liksom så här, så jävla mindfucking upplevelse att vara helt så här. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Ja, men mer än att det är som någon slags drogliknande upplevelse. Det är inte förälskelse, känslan. Det är inte passion. Nej. Men det är liksom någonting kemiskt som går igång i att försöka få någonting som är så väldigt oklart.
Men jag kan ju ha den där, men jag, vi är två helt olika jägarinnor.
Ja.
Jag vill jaga. Jag vill
nedlägga byte.
Ja, och sen ska den så här, typ, resa sig upp och gå efter mig. Typ. Och om inte hen gör det, då blir jag först lite så här sårad. Så här. Sen blir jag typ sur.
Och sen viftar du av dig och tar nästa byte. Ja. Men du är liksom lite mer lejon där.
Ja.
Som bara såhär, det gick inte med den här gnun, jag tar nästa.
Nej, men det där skulle jag liksom aldrig orka med.
Nej, men det här är ju jätte, ur ett så här evolutionsmässigt perspektiv så är det ju urkorkat att bara bli totalt besatt av någonting som
men
är omöjligt.
Men det är ju hormonellt. Du vet ju de här männen som man bara så här undrar, varför står han bakom mig? Jag känner så här, om han inte kysser mig nu så då måste jag typ dö. Mm. Eller döda honom, för att såhär, det finns inga alternativ. Och det läser man ju ofta såhär, take it easy with your hormones. Såhär, vad är du nu?
I din cykel, det är såhär feromer som gör att man blir helt...
Ja, men det är ju så. Ja. Det kan jag se så tydligt att liksom, fortfarande så är det vissa män som jag har träffat första kvällen och bara känt såhär, nej men jag kan liksom inte förklara. Jag går egentligen inte igång utseendemässigt. Jag går liksom inte igång på någonting mer. Det är någonting med deras energi och mina feromoner. Och då är det såhär... Då kan jag liksom inte heller vara rent så här, okej, tänka dagen efter, men kanske hade ägglossning eller liksom ägglossningsmannen, eller så kanske var så, eller så kanske jag mens, eller så är jag bara lite nidig, utan då är det redan klart för mig. Då är mitt byte nedlagt. Då är det det jag vill ha.
Men det kan jag känna igen. Och, men i min värld liksom, när man upplever den där starka kemiska dragningskraften till någon faktiskt, för det tror jag man kan förklara med.
Nej, den är sjuk. Ja, men den är sjuk. Och den men kommer ju på en tiondels av sekund.
Ja, men då tänker jag ju att alla funkar som du och jag. Ja. Att nu är det klart, nu ska vi gifta oss och skaffa barn.
Ja.
Problemet med de här avvisande snubbarna, det är att de har en sån fucked up anknytningsmodell, så att när man då är så här, hej baby, det är du och jag nu, de är så här, då lägger de bara på luren, stänger igen dörren, bunkrar in sig. Alltså de tycker det är så hotfullt med någon som är så bekräftande och så på. Så då blir ju svaret iskyla, vilket då obviously bara triggar någonting i mig som går in i besatthet. Då handlar det inte om kemi längre, utan det handlar ju om den här känslan av en mix av avvisning som är så vidrig så att man måste liksom då återupprätta sitt eget värde genom att få de här personerna att liksom
du fattar
uppleva
inte
det här. Du förstår
ju,
du är liksom, du är inte med. Snacka om game changer. Att så här, vi var ju överens om här nu att vi hade liksom feeling.
Vi låg ju.
Verkligen. Ja, men den där, jag är en del i mig kan vara så här, fy fan, undrar om man kommer få uppleva en sån där galenskap igen. Men jag kan säga att 99,9% av mig är så jävla färdig med det. Jag vill inte ha det där i mitt liv. Jag vill inte vara high on avvisning någonsin mer. Aldrig.
Och
jag är så här, jag kan nästan vara rädd för hur det där drog iväg med mig typ under ett år. När man bara, jaha, året 2020. Du vet, så vad gjorde jag då? Jag var besatt.
Men nu är jag också inne på en ny som jag tycker är lite mer shamansk.
Ja, och vad spännande.
Nej, men det som händer också är att man märker att lite så här old guys som man kanske hade en flört med typ när man var 20. Helt plötsligt de är inne på ens Instagram och tittar lite och det är så här,
Har det hänt såna grejer nu efter att du har outat?
Ja.
Det kommer så att säga män till din Insta.
Nej, men så här, de outar in dig, de likar lite och man ser att de kollar på alla stories och bla,
för
man bara,
spännande.
Man bara, va? Han? Och så börjar man ju själv då bli lite besatt. Och sen så bara, gud, vem var det här nu igen? Så får man ju kontakta sina gamla kompisar. Det är att man har the crowd. Jag bara, vem var det här nu igen? Ja, jag känner inte igen. Och sen så bara lurkar vi och avkodar. Så bara, det var ju han som var med. Så bara, just det. Har vi legat? Är det någon som har legat? Du låg med trum? Ja, men du vet. Det är också väldigt, väldigt roligt. Men att det är spännande, så man är också i en ålder. De bra killarna, som en tjej sa som jag träffade här om kvällen, de bra.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Trygga killarna, de är ju kvar i sina relationer. Även fast de kanske inte liksom tycker att det är så toppen hela tiden, så är det så här, man är kvar i bot och man gör det bästa av det och liksom själsmässigt, utvecklingsmässigt, man tar ansvar för sin familj. Och sen som vi sa, så är det några, finns det några änkemän. Jag menar inte att det är så, men när jag tittar på de här männen då som så här likar eller liksom lite så här, ja, det vore kul att ses typ, då är det ju ingen som är skild.
De är i relation. Ja. Men de vill ändå,
de vill kliddra lite.
Spännande.
Ja, men alltså,
fan, det smärtar mig lite grann att vi är på lite väl olika platser i livet just nu.
Ja, vi hade,
vi hade haft så galet kul alltså.
Lämna mycket nu. Det är dags.
Efter en paus med honom.
Nej, men det som är också att eftersom jag inte ska ha några fler barn, det är ju min game changer.
Ja.
Vilket gör också att det är så här, nu är kul. Jag känner ingen liksom så här, tänk om hon inte ringer, eller tänk om det inte blir den där fikan, så här, utan allt är bara lite så här kul. Men det som jag märkt är ju att killarna har ju en helt annan blick, små killarna.
Aha.
För det är ju på fotbollen det händer, fotbollsmatcherna.
Okej.
Och där är jag ju nu mellan 4 och 7 gånger i veckan. Det är AIK, det är Bromma. Och så står man, man går ner, man ska på toa, man ska ner hoppa i hoppborgar. Men då kom det fram en snubbe. Härlig. Och jag vet inte, men allting driftades. Jag kan inte berätta vad, för då vet han vem jag pratar om. Men det var hit och ditan, och han var nyskild. Och tänkte så här, frågade om mitt nummer och sådär. Det fick han. Och sen när jag satte sig i bilen, då säger Bobo så här, blev han kär i dig eller? Precis som han på AIK-matchen. Jag bara, nej, han blev inte kär. Men liksom, varför var han så på? Jag bara, nej, men han var inte så på. Han ville bara ta en kaffe. Kunde göra det då? Jag bara, nej, det ska vi inte göra. Så här. Nej, liksom, det var obehagligt. Hur kunde de liksom ge sig på hans mamma? Och på förra matchen då var det en som sa, vill ni ha något killar? Då var ju både Dante och Frasse och Bobo med.
Oj.
Killar, kan man bjuda på något? Coca-Cola? Nej, vi dricker inte läsk. Jag bara, nej, de vill inte ha någonting.
De
var svartsjuka.
De var såhär, kom inte att ta
nej,
min
vet,
mamma.
De kollade på honom som såhär nyförälskade liksom tonårskillar kollar på såhär motståndare. Det var såhär,
något som katten har släppat in.
Det var, liksom, det var en helt annan blick. Det var såhär, nu blir det krig typ.
Men har jag berättat för dig när jag fick mitt kanske livs enda hysteriska, alltså ilskeutbrott?
Ditt livs enda?
Ja, nej, men alltså när jag liksom låg och skrek så här, som du tänker en 3-åring i en affär som inte får godis.
Nej, jag har sett det var arg.
Men då ska jag snabbt berätta om det. Och, för det här var liksom opassande sent i mitt liv. Närmare bestämt när jag var 14 år och borde kunna hålla koll på mina känslor. Men mamma hade ju varit singel från pappa då i 5 år. Och mamma hade inte dejtat någon som vi, vad jag kände till i alla fall. Det hade ju däremot min pappa. Han hade ju hunnit gifta om sig och få till barn och flytta till Skåne och liksom hela den biten. Så mamma var ju vår trygghet och våran primära vårdnadshavare, eller vad man ska säga. Och vi hade då varit med pappa några veckor den sommaren, och så kom jag tillbaka och mamma var så här väldigt uppsluppen och glad, som bara förälskade människor där. Och jag kopplade inte det, utan jag tänkte bara, vad roligt att hon verkar må bra och haft det kul när vi har varit borta, typ äntligen. Inte så sad. Men då skulle hon dra med mig upp till fjällen. Vi skulle hälsa på min moster, hon ville att vi skulle göra en resa, bara hon och jag. Och det lät så mysigt alltihopa. Och vi begav oss upp då. Då bodde ju min moster där och min mormor. Så vi begav oss upp dit. Och ganska snart fattar jag att hon har inte åkt dit för att umgås med mig, inte. Utan hon har ju... Jag är förklädd. Och jag är så här, jag kan skratta så jävla mycket åt det nu. För att hon var ju precis i den åldern jag är i nu. Ja. Alltså, hon var lite småkåt på någon kille som hon hade träffat som jobbar på någon fjällhotell där och ville liksom åka upp dit, slå 2 flugor i en smäll. Hon ville säkert umgås med mig också.
Hon ville också knulla.
Men ja, så hon försvann iväg på kvällen och drog till Storlien. Och sen dagen efter så skulle hon och jag rida, och då var hon så här, skulle ha ett litet, det lilla snacket med mig. För hon var så här, alltså jag måste berätta, jag har börjat dejta en man här uppe. Han jobbar på Storliens högfjällshotell. Och jag skulle så gärna vilja att du träffade honom. Och då liksom jag blir på riktigt helt galen. Jag tror jag till och med kallade henne hora. Alltså jag var så här, jag blev liksom helt, det var ett sånt rage-utbrott. Där jag grät, jag skrek, jag tyckte hon var äcklig som hade bjudit upp mig som något jävla förklä, och hur fan vad sjuk i huvudet du är, och det är så jävla äckligt, och alltså vad gör jag här? Nej, men jag var så opassande. Och jag bara låg och skrek i ett rum uppe hos min moster. Och då kom min morbror in, som inte har några barn själv. Och som aldrig har liksom, aldrig hade, ja men vad ska man säga, tagit i.
Tagit ton.
Eller gjort någon typ av så här låtsasfarsa plikt. För han var ju väldigt nära min mamma. Men då stegade han in där i rummet. Med den starkaste stämma. Nu ska du låta Barbro ha lite kul som hon inte har haft på flera år.
Det var liksom du och sprattlade.
Det låg jag och skrek. Så att liksom att Bobo och Frasse visade liksom lite så här svartsjuka tendens och nekar en cola. Det
är ingenting.
Det är ingenting.
De drack inte läsk, man bara klipp till. Kan vi få läsk? Men hur de bara så här, okej. Dels, nu är vår familj hotad.
Mm.
Det är fortfarande så här, kommer du sluta vara kär i pappa någon gång? Så Frasse går, jag bara... jag bara, gud, de tror verkligen...
Att ni ska bli ihop.
Ja, men de vill ju det, de som kristdemokraterna. Eller, hur som helst. Men att de bara så här... Särskilt han på AIK-matcherna, för han var lite mer liksom... Men utlevans. Okej, killar, ska ni ha något? Ska morsan ha en öl eller? Han vill att det skulle vara festligt och kul.
Ja.
Och då blev det ännu mer stort hot. För här var vi nu och kollade på fotboll.
Här ska inte ha så kul.
Nej, utan här ska inte följas fluttigt, matchen.
Festligt.
Ja. Nej, ingen drack läsk. Så fick de, han köpte spontant baconchips som de motvilligt tryckte i sig. Och visade ingen liksom tacksamhet.
Åh, fy fan.
Men då kände jag också det där att nästa gång, om det blir, jag hoppas det, så kommer det också inte bli så himla hektiskt. Förstår du? För sen skrev jag så här, hej, jag ska iväg från stan idag, men det vore kul att ta en kaffe. Jag bara, min första spontana reaktion var ju också 17-åringen. Så då ska vi dricka kaffe nu? Är du pensionär eller? Vi ska väl typ dricka bubbel och röka och kröka. Och så tänkte jag så här, fan mysigt. Mysigt att vara lite vuxen och så här, sitta och snacka och fråga den andra om livet och inte bara så här, nu ska vi gå hem, nu har det varit fest, vi ska hit och dit, så som det alltid har varit för mig. Krogen. Och så har jag alltid tänkt så här, men vad ska jag med Tinder till? Vad ska jag med sånt till? Man har ju krogen. Man klipp till, ja.
Hur kul är det liksom? Ja, och hur ärligt är det? Ja. Alltså, det är den typen av jaktmarker när man är i vår ålder är också så här, folk som generellt vistas mycket i krogmiljö 45 plus, ja, det är oftast människor som har liksom lite problem med alkohol faktiskt.
Ja.
Alltså,
ja,
tyvärr,
verkligen.
Det är ett, ja, liksom, man borde, ja,
ja.
Men jag tänker också på det där med att vara lite ledsen som barn när ens mamma eller pappa börjar dejta någon. För det är ju någonting väldigt deppigt i att som barn har man ju typ inga vinster av en skilsmässa.
Nej.
Medan föräldrarna faktiskt kan ha vinsten i en ny relation. Att få, ja, bli förälskad, att liksom,
bli sedd.
Så här, att bli sedd.
Att hitta rätt, att göra
kul,
rätt och göra om.
Och gå in i den där liksom dopaminkicken, ja, av och leta efter någon och så här. Men barnen har ju... är inte med på det överhuvudtaget.
Ekonomin
det
liksom helt... blir sämre. Ja, det blir inga roliga semestrar på samma sätt. Jula, alltså ingenting blir bättre egentligen.
Förutom för att de kanske slipper lite tråkig, alltså stämning.
Absolut,
och så,
det är toxiska, ja, det är giftiga. Det,
ja, det är klart att man slipper det.
Men alla relationer är ju inte ens så.
Det behöver inte vara
många
det som gör att det tar
så här,
slut.
Nej, ja, men jag tycker man ser så många relationer så det är ju mer sparlågen att de sitter, ingen som kastar någon giftpil, utan det är bara så här. Det händer ingenting.
Vi är bara inte så kära varandra.
Ja,
vi vill se om det kan...
Och vad ska barnen då få för vinst? För de vill ju inte... Du vet, de få gånger som mamma och pappa kysste varandra framför mig. Jag var så här, På 80-talet var det inte så här. Men då sätter vi upp en vägg här. Nej, då fick det vara liksom draperier.
Ja.
En liten spektakulär lösning. Men jag var så här, nej, du vet, det är typ mitt livs vidrigaste bild.
Gud, jag fattar,
nej, men barn ska inte in med sexualitet. Det var ju inte deras fel.
Alltså, nej, det var liksom också, ja, nej, men jag fattar. Men det blir liksom olyckligt, som sagt, när man får ta del. Och det är ju någonting i oss, tror jag. För jag funderar mycket på det där, apropå Linda Skugges liksom, undersökande av sexualitet. Att så här, vad är moralism och vad är naturligt? Och hur ser egentligen mänsklig drift ut när kulturen inte kväser oss? Och när könsmaktsordningen inte kväser oss? Och när samhällets, så att säga, kulturella ramar skapar sexualitet åt oss, finns det någon så här ursprungssexualitet, någon typ av tantra? Och där tänker man ju sig så här, två hundar och lite valpar i olika åldrar, det är ingen som bryr sig, de knullar bara på. Det är ingen som verkar tycka att det är särskilt otäckt eller obehagligt. Det är inte så att en hundvalp blir traumatiserad av att se sin morsa bli påsatt. Det gäller ju alla djur. Ja. Det är inga andra djur som,
vad
förutom människor.
Sköldpaddor är riktigt
de måste ha liksom en chamber. För sig själva, de bygger sin sexkammare så att barnen ska slippa se. Men det är ju liksom lite udda med mänsklig sexualitet att vi inte vill se våra föräldrar. Men jag börjar fundera över liksom, om det inte är ändå en så här medfödd att vi absolut inte får bli inavel när det gäller människor. Att det
jag
är
tror
någonting,
också det.
För att, liksom att man är så här, aj gud, det är någonting som är så vedervärdigt. Alltså, så här, känns, jag kommer ihåg att jag som sagt började gråta och se mina föräldrar kramas. Alltså jag tyckte det var så här, liksom.
Kramas?
Ja, till och med, nej, men liksom, som hade en sexuell vibe.
Ja,
liksom.
jag fattar.
Och jag såg Fox
lite
så här, vad gör ni? Ja. Och så ser man så här, något litet äckel i hans blick så här. Och han är fem år. Jag tror inte att kulturen har kreerat det här hos honom.
Nej, han har ju levt väldigt i sin egen lilla värld.
Han lever ju helt
isolerat
på gården.
Nej, men liksom. Han har det jobbigt. Du har isolerat honom, älskling. Nej, jag fattar. Nej, jag håller med. Utan jag tror, precis som du säger, när pappa säger, det var ju mammas och pappas roligaste lek. Anson, rädda mig.
Mm.
Det har också skrivit på min lista.
Irritation och harm.
Nej, men grejen är att jag fattar att det var en rolig lek för dem. Att jag sprang in på riktigt mandan i halsen och så här, trodde att jag skulle rädda mamma från typ rape and plunder. När pappa så här, rädda mig pappa, vill du pussa mig typ?
Ja.
Sluta pappa. Och det var just det att jag tror att det har lite med min ADHD att göra också. Att jag vet inte riktigt vad som är verklighet och vad som inte är verklighet.
Mm. Att du inte kan den här sociala koden riktigt av...
Ja. Och det finns en bild också när det är midsommarafton och pappa liksom bär mig som ett åbäke, jag kanske är 4 år, och syrran är 5 och står bredvid och är så här, garvar lite så här vuxet. Och jag skriker. Mm. Jag skriker som en jävla galning och gråter för att han har tagit Åsas midsommarkrans.
Mm.
Då tyckte han att det var kul såklart.
Mm.
Och jag förstår hela det där. Liksom att vi kanske inte var så medvetna då att det är roligt att så här, göra humor med barns känslor. Men det är inte det. Det är inte ett dugg roligt, för att vi vet inte. Vi vill bara liksom Vi ville bara att vår klan ska må bra.
Men vänta, om du var så där liten, då kanske inte hade med ADHD att göra. Det kanske bara hade att göra med att du liksom utvecklingspsykologiskt inte var där. Att du kunde avgöra huruvida... Alltså, småbarn har ju svårt med ironi. Och,
jag tyckte det var orättvist alltså, att han skulle ta hennes liksom midsommarkrans. Jag trodde hon blev ledsen. Och det där har jag ju i mig att jag så här, ska rädda olika situationer som jag bara ställer till. Nej, men att jag har tidigt haft den där känslan i mig. Och det märker, den har Frans också.
Rättspatos.
Ja, det ska inte mobbas, det ska inte vara orättvist. Vet du vad hen sa då? Då försökte jag säga det. Och igår berättade om en kompis som hade sagt då på lektionen att jag har kissat på mig.
Mm.
Han återkom till det hela dagen, hur modigt han tyckte att det var att han hade sagt det. Och han skulle säkert säga om han hade bajsat på sig också. Han var liksom, hade ingen skam. Mm. Han tog bort skammen från det. Och då sa det så att, vet du, det är det bästa man kan göra. Att inte känna skam för saker som man inte kan rå för.
Mm.
För kissa på sig, det gör ju även vuxna. Och släpper en liten korv i brallan då och då. Liksom. Ja, men det är ingenting som man växer ifrån. Och istället för att skämmas för det, så säger man det bara på det sättet.
Mm.
Och då sa han det, då applåderade jag, sa Frans.
Oh.
Och det var ingen annan som gjorde. Jag bara, nej, men vet du, nästa gång du applåderar, då kommer fler applådera. Och då sa han, jag ska säga det till honom imorgon igen, att jag tyckte han var så modig och häftig. Han bara sa det, mamma.
Så gullig.
Det är så gullig reflektion. Ja, och så verkligen. Sa han också så här, det är mycket funderingar nu. Smartare än en femteklassare typ. Han bara, mamma, varför är det så att riktigt rika människor aldrig är riktigt glada på riktigt?
Mm.
Det är nog för att det är så här, de har redan gjort allt och de är så rika och nu känns det så här... De vet inte vad de ska göra för att de ska bli glada. För de ska vara glada för att de är rika. Men de är ändå inte glada typ.
Mm.
Det är spännande i alla fall.
Ja, med de fina orden tycker jag att vi avrundar den här podden.
Nej, du måste ändå berätta. Vad det var som hände i dig när du var 14. Var i din gammel hjärna kände du nu så att din enda trygghet som du hade övergav dig?
Ja, men jag tror att så här, inramningen var ju den att min pappa på något sätt hade... Liksom, jag tror att i min värld kändes det ju som att han hade övergivit oss. Eftersom han hade flyttat ner till Skåne, skaffat en ny fru och ett nytt barn som vi
ja,
inte
men
hade
då
så
hade
mycket att göra. Ja, så det var liksom min take på det. Men sen tror jag också att jag var livrädd just att mamma skulle träffa någon ny. Därför att jag hade ju sett hennes relation med pappa. Alltså så här, gud, ska hon gå in i en kärleksrelation? Det kommer inte hon må bra av. Det vill säga, hon kommer inte bli en bra mamma. För hon blir ju känslomässigt
ockuperad.
Hela hennes mående kommer börja fluktuera i relation till den här mannen och hur han beter sig och så här. Så det tror jag på något sätt att min lilla hjärna la ihop. Alltså, det här är hotfullt.
Och sen, du tappade det snabbt.
Ja, det var liksom så här, nej, det här får inte ske. Och jag tror också att det var den där känslan att jag kände mig lurad. Förd bakom ljuset. Att så här, hur kan du säga att vi ska åka upp på en resa tillsammans? Och också det där att få åka själv med en förälder. Det var ganska ovanligt. Alltså mamma tog inte med mig på några så här ensam grejer riktigt. Det blir så när man har många barn. Det är svårt att få till det. Liksom.
Jo, tack.
Ja. Och då när vi skulle göra den där resan så bara... aha, det var liksom...
Nej, jag
fanns en annan agenda. Ja. Nej, men jag tyckte liksom att det var så jävla... Och sen hade vi generellt en jävligt... så här, sårig relation i mina tonår. Det måste jag säga. För att mamma var ju väldigt sjuk. Efter skilsmässan i sin bipolära sjukdom. Så hon var så upp och ner. Och det var så... tyst kring det. Det var ju liksom ingenting som man fick prata om. Och vi fick inte ifrågasätta henne, vi fick inte kritisera henne, vi fick inte... Utan mycket handlade om att lägga locket på, att hålla den här fasaden åt henne. Och jag tyckte att det var, apropå det vi var inne på förut när det gäller kritik, att jag kunde inte stå ut med att hon skulle kritisera mig. För att jag tyckte att hon var så bristfällig. Och då skulle hon försöka börja sätta lite gränser för mig när jag var tonåring och var så här, du får inte komma hem förrän senare än 23. Man var bara så här, håll käften, jävla kärring. Du som är så här, ligger full i två veckor och käkar piller och liksom är så här helt totalt fucked up. Så ska du komma och tala om för mig hur jag ska bete mig? No fucking way. Så att det där var min och mammas värsta tid. Och jag hatade henne, kan jag säga. Jag hade liksom ett så här... Och samtidigt så älskar jag henne. Och det är klart att jag blev liksom så glad när hon ville att vi skulle åka dit. Och så bara, fast nu ska du liksom...
Älskling.
Ja, nej, men det var liksom, det var så många känslor.
Jag fattar.
Men också att man är skör just efter en separation som egentligen är så här... Alla barn är ju små kodigare som vill att den här... paradisets Eden som man föds in i den här liksom, vad ska man säga, den här gyllene triangeln eller den här treenigheten mamma, pappa, barn någonstans, och så kanske dyker upp lite syskon, men det är ändå mamma, pappa, barn, alltså det är väl treenigheten, det är väl därför vi har stirrat oss blinda på den i kristendomen och liksom så
fortsatt,
alla kan förhålla sig till den, och det är på något sätt det här ouppnåeliga paradisiska som man upplever i liksom mamma, pappa, barn kontakten. Men skit i det. Jag blev arg, och hon, det roliga var ju att mamma då slutade dejta den här mannen. Så hon lyssnade ju liksom på den där ilskan. Hon var så här, oj, det här var ingen bra. Det kan ju vara, kan ju haft massa andra anledningar att han dumpade henne eller vad fan som helst. Men hon åkte aldrig mer upp till Storlien i alla fall och dejtade honom. Så var det med den saken.
Ja. Så då fick du som du ville, otacksamma unge.
Ja, det fick jag. Men innan vi avslutar Inte din morsa,
just
så vill jag passa på att göra lite reklam för min hästyogaverksamhet. Horse Yoga Love är ju heldagsretreats där jag och Sofia Edgren, vår gemensamma kompis, håller dels yoga på förmiddagen, ayurvedisk lunch i kombination med natural horsemanship som jag då är liksom utbildad instruktör inom. Och det handlar om självledarskap och ledarskapsövningar från marken tillsammans med hästarna. Så det handlar jättemycket om personlig utveckling, kroppskännedom, emotionell spegling från hästen. Alltså det har så mycket framförallt läkande förmågor. Och nu i september månad, varje månad så har vi olika teman. I september månad har vi självläkning som tema.
Då kommer jag.
Ja, det ska du verkligen göra.
Och det, mig,
och det är så här också att vi, Sofia har nämligen i sin yoga riktat in sig på nervsystemsreglering, självläkning, andningsövningar. Och hon har alltså skapat ett helt program som ni som kommer på de här retreatsen i september månad kommer få med er hem. Alltså en daglig praktik som man kan använda för att reglera nervsystemet och gå in i läkning, oavsett vad det är man läker ifrån. Det kan ju handla om att man är liksom, ja, men som du, precis har separerat. Det kan handla om att man har någon fysisk skada, ett diskbrock eller en... Vad vet jag? Läkning. Och vi kommer också då tillsammans med hästarna jobba enligt det temat. Det finns så många studier som visar att hästar är så läkande för människor. Och man vet inte riktigt varför. Men man tror att det handlar om att hästar har en enorm förmåga att försätta oss i närvaro. Alltså mindfulness, helt gratis. Och att hästar kommunicerar väldigt tydligt. Så har man så här emotionella trauman, svårt med kommunikation och konflikt, så är ju hästarna våra absolut bästa lärare, för de har liksom 0% manipulation, de har 0% så här narcissistiska drag eller egenvinning i sina relationer, vilket bara det är väldigt läkande att bli lyssnad på av en häst, att få leda en häst som följer. Jag skulle bli så glad om ni bara tittar in på vårt Instagramkonto Horse Yoga Love. Där finns all tänkbar info. Vi har ett retreat den 9 september, alltså nästa helg. Och vi har ett retreat den 1 oktober där vi har platser kvar. Så gå in på Horse Yoga Lab, skicka ett DM om ni vill ha en plats där. Det är också så här att är ni sjukskrivna, då får ni 20% rabatt. Det kostar 1800 kronor för ett heldagsretreat som pågår mellan 10 och 16 ungefär. Och som sagt, är ni sjukskrivna så är det 20% rabatt. Då blir det 1440 eller något sånt där. Så gå in där. Puss på er.
Puss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.